Det är tisdagen den 16 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Idag ska vi prata EU och unionens framtid. En framtid som blir allt mer omdiskuterad i de stora världspolitiska skiftena vi just nu genomgår. Ett starkare Europa står väl på allas önskelista så här till jul, men hur ska det gå till? Och hur ska EU i praktiken prioritera när det gäller ekonomin och enigheten och mycket annat? Det ska vi prata om idag, och det säger jag varmt välkommen till dagens gäst, nämligen Jessica Rosencrantz, EU-minister. Varmt välkommen!
Stort tack!
Ja, ekonomi tänkte vi skulle börja med. EU har någonting som kallas långtidsbudget. Det är en ram över 7 år som fastställer det maximala beloppet som man får använda inom varje politikområde. Och det bestämmer också vad de årliga EU-budgeterna måste hålla sig inom. Den löpande, den avser perioden 2021-2027. Och den är på ungefär drygt 1000 miljarder euro. Nästa långtidsbudget som alltså börjar löpa 2028, om 2 år ungefär. Där är förslaget på EU-kommissionen att det ska upp till nästan 2000 miljarder euro. Alltså en fördubbling. Jessica Rosencrantz, är det en rimlig ram? Varför inte?
Nej, jag skulle inte säga att det är en rimlig ram. Jag skulle säga att det är för mycket. Förslaget är alldeles för stort. Från svensk sida så tycker vi att det är viktigt att EU får lite mer av svensk budgetdisciplin. Det vill säga vågar prioritera. Så att budgeten i sig är oerhört viktig, precis som din fråga också inleds med. Det vill säga att vi befinner oss i ett geopolitiskt läge där det nog är viktigare än på mycket, mycket länge att Europa vågar kliva fram och ta de nödvändiga besluten, investera i rätt saker. Men då måste man också som sagt våga prioritera. Så vad Sverige har drivit på för är ju ett större fokus på säkerhet, på försvar, på migrationshantering, men också på saker som bygger långsiktig konkurrenskraft. Och alla de här sakerna ser vi i budgetförslaget, men däremot så har man inte vågat på motsvarande sätt från kommissionens sida minska på en del andra utgifter. Så kort sagt, vi behöver en bättre budget, men vi behöver inte en större budget.
Okej, ska vi fortsätta på ungefär samma nivå som tidigare, fast uppräknat med inflationen bara?
Ja, alltså från svensk sida säger vi att ungefär 1% av BNI är en ganska rimlig storlek på EUs budget. Men det är klart att, för att vara ärlig, vi går in nu i en process som av många har beskrivits som the mother of all negotiations. Alltså det är en tuff budgetprocess och förhandling som väntar. Och det finns många länder som trycker på för högre utgifter. Men från svensk sida så menar vi att vi behöver prioritera. Men vi behöver framförallt ett fokus på de utmaningar som vi står inför idag. Och det är bara att inse. Alltså Europa har ju tagit alldeles för lite ansvar för vår egen säkerhet på vår kontinent. Och vi har gjort för lite kring vår egen konkurrenskraft. Och nu menar jag att vi står inför ett vägskäl här. Antingen så fortsätter vi med business as usual och lägger mycket fokus i EUs budget på att omfördela resurser inom budgeten och inom EU. Eller så lägger vi fokus på att verkligen bygga konkurrenskraft, bygga Europa starkt för vår tids utmaningar. Då behöver vi andra prioriteringar än vad vi har gjort tidigare.
Mm. Men om vi ändå tittar på det behöver läggas pengar på. Är det någonting vi faktiskt behöver lägga mer pengar på i unionen, tycker du?
Men jag tror att det är viktigt att vi lägger pengar på vår egen säkerhet och på vår egen migrationshantering. Alltså det här är ju frågor som kräver till del gemensamma europeiska svar. Också såklart nationella åtgärder, och det gör ju också Sverige exempelvis genom historiska försvarssatsningar. Men det behövs fokus på säkerhet och försvar, migration, men det behövs också forskning på konkurrenskraft. Forskning till exempel. Så man kollar på budgetförslaget som sådant så innebär förslaget kraftiga ökningar av både säkerhet och konkurrenskraft och forskning. Och det är ju viktigt för att vi ska kunna leda utvecklingen framåt, öka vår produktivitet till exempel, öka vår innovationsgrad om man pratar om forskning och konkurrenskraftspengar. Så att säkerhet och konkurrenskraft, det skulle jag säga behöver vara fokuset för den här nya budgeten.
Okej, och där nämner du säkerhet och migrationen, konkurrenskraft, innovation och forskning och så vidare. Mm. Var ska vi bränna mindre pengar på då, gemensamt?
Ja, det är ju ganska naturligt.
Får jag gissa? Ja. Jordbruket kanske?
Ja, men det är ganska naturligt att titta på de budgetposter som är riktigt stora i EUs budget. Och det är ju, jordbrukspolitiken är ju såklart ett sånt område, men inte minst sammanhållningspolitiken, alltså EUs olika typer av bidragssystem med egentligen mellan olika regioner och liknande. Och det är det som är lite min poäng, att vi kan inte fokusera allt för stor del av EUs budget på att omfördela resurser inom unionen. Vi måste bygga kakan större och se hur kan Europa växa och kliva fram i en allt tuffare ekonomisk konkurrens i världen. Men vi har Kina, vi har USA som har sprungit förbi Europa på många sätt vad gäller produktivitet och tillväxt. Där måste vi lägga vårt fokus nu på att bli bättre. Men sammanhållningspolitiken är ett sånt område som man ju bör kunna titta på att minska.
Och det är där man tar pengar exempelvis från rika länder till att bekosta infrastruktur i de fattigare delarna exempelvis.
Ja.
Mm. The mother of all negotiations. Hur kommer den gå till praktiskt? Vad sker där just nu?
Alltså, förslaget till ny flerårig budget kom ju i somras, så jag och mina ministerkollegor har ju redan haft ett antal olika möten för att diskutera olika delar i budgeten. Nu närmast också i Bryssel här så har Europeiska rådet, alltså stats- och regeringscheferna, har ett möte för att tillsammans komma överens om, och nu blir det tekniskt då, men en förhandlingsbox, det vill säga vilka element ska finnas med i förhandlingen framåt. Men sen så kommer det ju pågå långa förhandlingar. Egentligen kan man väl räkna med att tidigast slutet på nästa år så har vi en överenskommelse. Men lika troligt är att det kan dröja in till 2027 också.
Mm. Men vem är det som i slutändan bestämmer? Är det regeringscheferna som måste träffas och bli överens helt enkelt?
Precis så. I slutändan så är det det. Och det krävs ju att alla länder är överens. Så det är klart att det är ju inte en lätt sak. Men Sverige har redan, skulle jag säga, fått flera vinster i detta. Volymen är för stor, så det är inte bra. Men däremot sakinriktningen med ett ökat fokus på säkerhet på konkurrenskraft som vi ser i förslaget nu. Det är ju Sverige bland annat som har drivit på för det också redan innan förslaget lades fram. Så vårt förhandlingsarbete började ju egentligen redan innan kommissionen kom med förslaget. Men nu fortsätter det och vi krokar arm med många andra länder som precis som vi ser att det behövs lite mer budgetdisciplin också i EU.
Mm. Det senaste var, såg jag nu, att Sverige och Österrike och sex andra länder var väl möttes inför ett EU-möte nu i november då för att gemensamt driva en lägre kostnadsram. Hur gick det?
Precis, så jag och min österrikiska kollega tog initiativ till det här mötet. Det var ett bra möte. Vi är rätt många länder som tycker att EU måste prioritera bättre än vad det här förslaget gör. Och jag vet, ibland har man hört påståenden om att de frugala fyra finns inte längre eller Sverige står ensamma i förhandlingen. Så skulle jag säga att absolut inte är, och det mötet visade just detta. Det är många medlemsstater som har en tuff ekonomisk situation. Där har ju Sverige betydligt bättre ställt, men det är många länder som har underskott, som har hög statsskuld, som inte har råd att bara betala in en massa mer pengar till EU-budgeten. Och det är också många länder som liksom Sverige ser att vi måste ha en budget som bättre svarar upp mot vår tids utmaningar, inte de utmaningar som var för 30 år sedan. Och i detta så möts vi ett rätt stort antal länder, och det ger mig ändå hopp inför de fortsatta förhandlingarna.
Förut fanns ju, som du säger, den frugala fyran, som nu verkar vara uppe då i alla fall 8 länder som möttes. Men de övriga länderna, hur splittrade är det? Är alla övriga så att säga för de här högre kostnadsramarna, eller hur ser spelbordet ut egentligen?
Ja, nej, men först kan man väl säga att det här med liksom vad som är frugalt eller inte. Sverige kallar ju oss gärna frugala. Alla länder är inte lika bekväma med den etiketten, men vi kallar oss för responsible with taxpayers money, eller moderniserare, eller kallar det vad du vill. Vi vill ha en bättre budget, inte större. Det är det som förenar oss.
Jag ska bara säga för lyssnarna, det fanns ju en kärna då med Nederländerna, Österrike, Sverige och Danmark var det väl ursprungligen, ja precis. Och nu var även Frankrike, Tyskland, Belgien och Irland med på ert möte här då. Så att, ja, förlåt, fortsätt.
Ja, men din fråga var ju egentligen vad tycker de andra länderna,
ja, precis,
eller hur?
Ja.
Och då, enkelt uttryckt kan man väl säga att vi som möttes här veckan, det är ju vi som är nettobidragsgivare. Mm. Det vill säga, vi betalar in mycket till budgeten, mer än vad vi egentligen då får tillbaka om man räknar strikt kronor och ören bara kopplat till budgeten. Och sen har du andra än nettobidragstagarna, alltså de som får ut väldigt mycket bidrag, grovt förenklat. Och det är klart att där har man ju kanske annat intresse av att bara se till att budgeten växer, för då får man också mer tillbaka. Så det är väl en stor skiljelinje. De som tycker att, och därtill då de som tycker att svaret på varje ny utmaning är en större budget. Och där är ju Sverige, vi är ju vana vid en annan tradition. Vi har som sagt budgetdisciplin här. Vi tycker att om någonting behöver öka så måste någonting annat minska. Och det är den omprioriteringen som vi kommer fortsätta driva på för.
Mm. Följer man europeisk politik så finns det ju några länder i östra Europa som är ganska kritiska till EU och EUs allt större ambitioner. Exempelvis Ungern, hur frugala är de?
Ja, men de är ju stora nettobidragstagare. Alltså de får ju väldigt mycket pengar från EU-budgeten.
Så de gillar en stor EU-budget?
Ja, och där är ju ett ganska stort mått av hyckleri, skulle jag säga, från Viktor Orbáns sida i Ungern. För han älskar ju att ägna sig åt EU-kritik, EU-bashing, men de tvekar ju inte på att ta emot pengar från EUs budget. Så där, de är ju inte en like-minded i den delen. En annan del som Sverige väldigt tydligt har drivit på för, det är ju att inte en enda euro från EU-budgeten ska betalas ut till länder som bryter mot rättsstatens principer. Och där är ju Ungern det yttersta exemplet, där vi idag har frusit 18 miljarder euro som annars skulle gå till Ungern. Och så Ungern är ju såklart inte så förtjusta i att man ska ytterligare villkora pengar med att man faktiskt i Ungern också respekterar civilsamhället, oberoende domstolsväsende och mycket annat som är viktiga centrala principer för oss i EU.
Mm. Men allt det här med den stora kassakistan, det är inte förrän då om tidigast ett år vi kommer få veta ungefär var det landar helt enkelt. Mm. Mm. Vad skulle det innebära ifall det blev en sån här jättelik höjning? Vad skulle det innebära för Sveriges del?
Det är alltid vanskligt att räkna exakt så här tidigt, men våra ytterst konservativa beräkningar säger ändå att med den här budgetvolymen så skulle vår avgift öka med 60%. Och det är mycket.
Ja, vad innebär det? Det är ju reda pengar.
Ja, det är ju 10 miljarder. Alltså idag har vi 10 miljarders rabatt på vår avgift som är runt 50 miljarder idag. Så om man då räknar 50 miljarder med en ökning på 60% så får du den siffran. Men det är igen otroligt vanskligt, för att vi vet det kan lika gärna vara högre. Men det har jag varit extremt tydlig mot mina ministerkollegor när vi förhandlar de här sakerna, att det är alltså helt orealistiskt. Gentemot mina skattebetalare så kan inte jag acceptera en sån kraftig ökning.
Hur eniga är vi i Sverige om den här linjen ifall det skulle hända att det inte är du som är EU-minister efter valet och vi har en annan regeringschef? Vad skulle Sveriges linje vara då, tror du?
Alltså, jag tror och upplever nog att vi har en ganska bred samsyn i Sveriges riksdag och mellan de politiska partierna om de grova dragen kopplat till budgeten. Det vill säga att vi vill ha en ganska återhållen budget och inte en expansiv sådan. Jag skulle säga att de riktiga skiljelinjerna ligger ju dock kanske delvis i sakpolitiken. Vi kunde ju märka på den förra regeringen att man hade extremt svårt att komma överens om migrationspolitiken, skogspolitiken, bara för att ta två exempel. Därtill också en ganska ibland skiljaktig syn vad gäller försvar och säkerhet och exakt hur den politiken ska utformas. Men sen är jag särskilt stolt över den här regeringen, att vi prioriterar EU-arbetet. Att vi är tidigt inne i processerna, att vi är engagerade i alla förhandlingar, att vi inte står och ser på EU som någonting långt där borta, utan ser att vi har en möjlighet att påverka redan från början och driver på oerhört aktivt i alla delar av förhandlingen. Så jag skulle säga att det här är en mycket mer framåtlutad regering vad gäller EU-politiken, och vi är inte lamslagna av interna strider så som den förra regeringen var.
Ibland när man pratar finansiering i EU-sammanhang så lyfter man idéer på EU-skatter, på olika sorters skattebaser. Det kan vara allting från konsumtion till kapitalskatter och sådär. Vad är läget där just nu? Är det någon som driver det? Vad tycker du om det?
Jo, men det finns flera sådana förslag på bordet, och det är många som tycker att det är en slags gratis pengar. Därför att idag betalar man ju primärt in till EU-budgeten som en BNI-baserad avgift egentligen för varje medlemsland. Och nu finns ju då ett förslag om flera nya egna medel. Min poäng här är att det är ju alltså inte några gratis pengar. Det som diskuteras är dels en del skatter eller avgifter, beroende på hur man vill se det, på företag, på tobak, men också en del andra förslag om EUs utsläppshandelssystem och en del andra mekanismer. Det här använder ju vissa länder som ett argument för att säga, men kolla, här finns massa gratis pengar, de tar vi istället. Så är det ju inte, de pengarna tas ju någonstans ifrån. Antingen är det pengar som går till de nationella budgeterna idag, så det skapas något slags hål där, eller så är det ju då pengar som tas från företag till exempel. Så Sverige är ju rätt kritiskt till egentligen alla nya egna medel på en ren, av principiella skäl. Vi tycker inte att det är lösningen på problemet.
Men vad sker här egentligen? Är det realistiskt att det skulle kunna bli några typer av avgifter eller skatter direkt från EUs medborgare eller organisationer?
Alltså det är ju många som driver på för det, ska sägas. Men länderna är ju inte överens om vilket eget medel de vill ha. Alltså vissa tycker att de vill ha en skatt på, eller avgift på bolagen. Mm. Andra länder säger att det är fullständigt inaktuellt. Det kommer aldrig hända. Och andra länder driver på för andra lösningar. Så jag tror att även om det finns många som vill ha nya egna medel, kommer det vara oerhört svårt att komma överens om vilka.
Okej, så risken är inte jättestor att det blir verklighet i närtid?
Det ska jag inte säga. Det finns absolut en risk. Det är väldigt svårt att säga här. Jag bara menar att de länder som så enkelt bara säger att vi behöver nya egna medel, sen visar det sig rätt snabbt i diskussionerna runt bordet när jag möter mina kollegor att de är absolut inte överens om vilket. Men det finns en risk, det är därför också Sverige är väldigt tydliga med att vi inte tror att det är vägen framåt. Men in the end of the day så vet vi ju att det är klart att det inte är den slutuppgörelse som vi når kommer ju inte vara till punkt och pricka exakt den Sverige vill ha. Men det här är ju en sån del där vi definitivt håller emot.
Mm, okej. En fråga till angående finansiering. Tullar är ju ett sätt som EU kan få in pengar. Nu när tullar har blivit populärt igen, innebär det massor av nya pengar in i EUs ekonomi?
Ja, men det finns ju, alltså för det första så är ju, tycker inte jag att EU ska bygga sin...
Nej, nej, men ja, när det ändå har kommit tillbaka, i alla fall mot USA.
Så. Ja, ja, precis. Nej, men vi försöker hålla ner tullar och snarare ha fler frihandelsavtal. Sen finns det ju delar i de förslag vi nu har på bordet, till exempel EUs gränsjusteringsmekanism, som ju är en form av koldioxidtull brukar det kallas, mot tredje länder. Där är ju ett förslag att de intäkterna ska gå till EUs budget. Dock är det inte så mycket pengar, men det skulle kunna vara ett sånt exempel.
Mm. Men tullarna på USA-handeln, hur mycket är det i sammanhanget? Det kanske inte är så mycket, jag vet inte själv.
Ja, jag har ingen siffra på det nu faktiskt. Men som sagt, vår ambition är ju snarare att få ner de tullarna, inte att bygga Europas kommande budget på de intäkterna.
Mm. Vi släpper pengar och ekonomin så länge, men vi fortsätter med USA. Förra veckan, eller förra var det kanske, fick vi ju läsa den nya amerikanska säkerhetsstrategin som den här administrationen kommer att arbeta efter. Har du hunnit kika på den?
Ja, inte minst de delarna som rör Europa.
Mm. För där beskrivs ju faktiskt Europeiska unionen som ett problem, och man säger rakt ut att den bidrar till att underminera politisk frihet och oberoende. Vad tänker du om den kritiken?
Nej, men jag tänker att Europa och USA behöver fortsätta samarbeta kring många viktiga frågor. Som sagt, vi var inne på handel alldeles nyss. Där ser jag att vi behöver samarbeta och handla mer och inte mindre. Vi behöver också samarbeta kring försvar- och säkerhetsfrågor för att skydda de värden som vi som demokratier står upp för. Men sen kan jag ju konstatera att det är ju delvis nytt USA som vi ser och hör nu. Mm. Säkerhetsstrategin använder ju ett språkbruk och en ton som vi inte riktigt är van vid. Och en del tycker jag saker som jag inte håller med om, till exempel kritiken mot yttrandefrihet och demokrati i Europa. Men sen finns det ju andra delar som det finns poänger i, som jag egentligen tycker att det är synd att USA ska behöva göra oss uppmärksamma på. Och det är ju dels att vi har tagit ett för litet ansvar för säkerhet och försvar på vår kontinent. Också när det hela frågan som vi har berört tidigare om Europas bristande konkurrenskraft. Alltså att vi behöver shapea upp oss när det gäller vår egen tillväxt, när det gäller vår innovationsgrad, när det gäller inte minst de nya delarna i ekonomin som växer fram kring det digitala, tech, AI. Där har vi ju verkligen fått tappat i produktivitet jämfört med USA. Så att här finns det ju såklart element där kritiken tycker jag att vi även från Europas sida kan hålla med om, även om den uttrycks på ett lite annat sätt än vad vi är vana vid.
Det står ju också att fortsätter nuvarande trend, och då har man beskrivit då exempelvis invandring, brist på yttrandefrihet, fallande födelsetal och så vidare, då kommer kontinenten vara ogenomkännlig om några decennier. Vad tänker du om det?
Ja, alltså det är ju rätt starka ord, får man väldigt starka lov att säga. Jag noterar ju också att en del av kritiken handlar ju om migrationspolitiken, och där har ju Europa genomgått en stor förändring de senaste åren. Från en ytterst, ja, vad man nu vill kalla det, liberal eller öppen migrationspolitik till en betydligt mer stram. Och det är ju ändå ett bevis på att Europa har gjort sin läxa. Sen kan man ju önska att vi borde ha insett detta mycket tidigare. Men det är klart, en stor omsvängning i Sverige har vi gjort efter 2015, stora topp. Och nu ser vi ju också hur väldigt många andra länder har mer stram migrationspolitik för att få ordning på integrationen.
Mm. Vi ska återkomma till integrationen. Jag tänkte, om man läser säkerhetsstrategin och så hör man även J.D. Vance tal i München i våras. Det var också ett hetskt grepp på Europa. I båda gångerna så återkommer det här med att man tycker att Europeiska unionen eller europeiska länder slår ner på yttrandefriheten. Du tog det. Du köper inte alls den bilden, eller?
Nej, det gör jag inte. Jag tycker att Europa har mycket att vara stolta över vad gäller både vår demokrati och vår yttrandefrihet. Och sen så är det ju lite svepande såklart att rikta den typen av kritik som man gör från olika delar av den amerikanska sidan. Någonting vi ibland diskuterar är ju frågan om hur vi reglerar inte minst och de stora digitala plattformarna. Och där återkommer ju ibland den där kritiken som nämndes. Men där har ju vi en syn i Europa på att vi behöver reglera också det digitala området. Så att det som är olagligt offline är olagligt också online. Sen kan man alltid diskutera den exakta regelbördan, och det tycker jag vi ska diskutera. Där har den här regeringen varit oerhört aktiv, och till och med statsministern själv och uppvaktat kommissionens ordförande med att vi vill se vissa förändringar i hur EU reglerar AI till exempel, för att verkligen se till att företagen vet vad det är som ska implementeras och hur, så att vi inte lägger en våt filt över innovation. Så vi kan alltid, tycker jag, diskutera exakt rätt nivå på regleringen, men att det på något sätt skulle innebära att yttrandefriheten begränsas eller att vi detaljreglerar just amerikansk techsektor, det är ju felaktigt.
En annan sak som ofta dyker upp i just MAGA, får man säga, MAGA-kritiken av EU, det känns ju igen från europeisk kritik också, att EUs institutionella uppbyggnad har lite brist på demokrati, stort avstånd mellan väljare och beslut, mellan väljare och beslutsfattare, demokratiskt underskott använder man ju tidigare, för att beskriva det här. Håller du med om den kritiken?
Alltså jag tror att alla system kan bli bättre och mer transparenta och mer effektiva. Men jag tror i hög grad att vi har en viss också oförståelse eller kanske kunskapsbrist ibland i hur EUs beslut tas. Och det är kanske inte konstigt, för jag möter många som inte heller riktigt vet hur beslut tas i Sveriges riksdag eller i regeringen. Så att det kan jag förstå. EU blir ju ännu mer avlägset. Men den här liksom kunskapen om liksom att det är kommissionen som lägger förslag, och sen måste ministerrådet och Europaparlamentet komma överens för att det slutligen ska bli lagstiftning och sådär. Det där är en kunskap som kanske inte alla har. Men det där är någonting som jag tar det på stort allvar som EU-minister. Jag tänker att det också är en fråga för utbildningsväsende, för media. Hur mycket lär vi ut om hur EU fungerar? Hur mycket rapporterar vi om hur EU fungerar? Och hur kan politiken bättre ta hem det som görs på EU-nivå till Sverige? Och det är bara insett så fort det pratas snus eller reglering av väggoburgare, då blir rubrikerna väldigt stora i Sverige. Men det här liksom dagliga, om de riktigt stora och svåra besluten, där kanske vi inte pratar tillräckligt mycket om det. Så det är väl en gemensam samhällelig uppgift att försöka
det låter få som din
bättre
uppgift.
EU-debatt. Det är min uppgift.
Ja. Men sköter du den?
Ja, jag pratar ju EU hela tiden, så att på så sätt så,
ja, men
så
tror jag att jag gör det. Om det finns den här brist på information, alltså, skulle du kunna göra mer?
Självklart. Och jag försöker dels såklart, jag fångar upp både rubriker om väggoburgare och sånt här som jag vet att många liksom tar till sig av nyhetsmässigt, men också prata ärligt talat om det riktigt svåra läget som världen och Europa befinner sig i. Och att i det här läget så behöver vi att Europa kliver fram och tar många tuffa, svåra beslut när det gäller säkerhet, när det gäller tillväxt. Och det här tror jag är... Jag träffade en journalist vid något tillfälle som sa att förr när hon skrev en artikel och hade med EU i ingressen, och sa redaktören åt henne att skriva om ingressen. Men nu, plötsligt, så är det bra att skriva Europa eller EU i ingressen, för att folk är intresserade av vad vi gör i Europa. Och det kanske säger någonting om vår tid. Vi har ju ett rekordstarkt stöd bland svenskarna för EU-medlemskapet. Så det är ju egentligen inte stödet i sig för EU. Men vi måste ju alla bli bättre, inklusive jag själv och alla i politiken, på att också föra hem EU-politiken till Sverige.
Den här nya enheten i Sverige då, tidigare EU-skeptiska eller rent EU-fientliga partier som Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, är ju mer och mer liksom på så att säga, vår sida, så att säga. Hur förändrar det förutsättningarna för Sverige, tror du?
Nej, men jag tänker att det är väldigt bra att vi har ett starkt stöd bland alla 8 partier. Sen finns det ju skillnader såklart i både i sakpolitiken och kanske den generella synen på EU och på internationellt samarbete i vissa fall. Men i grund och botten är det ju en styrka för Sverige att vi har en så bred enighet. Det gör ju mitt jobb enklare ibland när man också för Sveriges röst i Bryssel, eller kunna säga att här har jag hela Sveriges riksdag bakom mig. Men det är klart att det kan ju ibland ta udden av vissa då konflikter som gör att det inte blir lika intressant. Men det är där jag menar att det finns ju många konflikter. Om du jämför med vänstersidan exempelvis, så har du ju liksom både Vänsterpartiet och Miljöpartiet som vi delar har motsatt sig hela idén om EUs nya migrationspakt för att få ordning på migrationspolitiken. Vi såg hur SMP-regeringen fullständigt lamslogs av frågor som skogspolitik till exempel, där du hade S som tyckte att skogen ska brukas och fylla sin funktion för att också få fram produkter från skogen och tränga ut det fossila, medan Miljöpartiet hade en helt annan skogspolitik och ville att skogen skulle stå still. Så det finns ju centrala politikområden där inte minst skulle jag säga på vänstersidan, Vänsterpartiet och Miljöpartiet står för en helt annan syn än vad S gör. Och det skulle ju få sin tydliga påverkan på en S-regering om så skulle bli fallet någon dag igen.
Mm. Så fortsätta med migrationspolitiken. Det var ju så att under flyktingkrisen kom det ungefär 1,3 miljoner asylsökande till EU. Sen dess har det ju i Sverige minskat väldigt mycket, men i EU har det ju faktiskt inte minskat så mycket, för att efter pandemin så är det ungefär 1 miljon asylsökande som kommit varje år. Inte riktigt flyktingkris, men ändå ganska nära. Vi märker inte av det i Sverige, för vi har lagt om vår politik. Vad sker där?
Nej, men jag märker ett helt nytt skifte i EU, som jag var inne på. Det är nu, alltså tongångarna runt bordet bland mina ministerkollegor, bland statsministerns kollegor, det är ju att nu vill alla länder i princip ha en stram migrationspolitik. Sen låg ju Sverige före många andra länder, så nu tittar ju många länder på oss för att se hur vi gjorde. Men det är klart, länder som Tyskland och en del andra låg lite efter Sverige där. Men sen har vi fortsatt ett stort migrationstryck mot Europa. Och det försöker vi på olika sätt komma till rätta på med. Dels migrationspakten, som ju handlar om hur man ska enklare vid gräns kunna kontrollera vem som kommer in, kunna ha en snabbare kontroll för att kunna konstatera att om du till exempel kommer från ett land med en låg beviljande grad, det vill säga ganska få människor från det här landet får asyl, för att man helt enkelt kanske är ekonomisk migrant och inte flykting, då ska du kunna ha ett snabbförfarande för att sen returnera personen. Bara här om veckan kom migrationsministrarna överens om nya verktyg som att kunna ha olika centrum utanför Europa, utanför EU, där du kan behandla asylansökningar. Och det skulle ju göra det mindre attraktivt att komma till Europa om du inte har riktiga asylskäl. För vi vet att en del tar sig till Europa för att sen gå under jorden. Det vill säga, även om du inte har asylskäl så stannar du ändå kvar, men utan myndigheternas vetskap. Där tittas ju nu på många olika typer av verktyg för att förhindra att människor i vissa fall tar den här livsfarliga resan över Medelhavet trots att du inte har asylskäl.
Mm. Jag tänker ändå, erfarenheten från Sverige var ju så att säga ganska lätta så till vidare. Det handlar om att göra den inträdet i Sverige mindre attraktivt, så fanns det många alternativ. Man kunde åka till Tyskland eller till Danmark eller till Holland. Så Europa, säger vi nej till flyktingar, då är det ju ingen annan som kan ta hand om dem. Och vi bor granne med en av världens stora krigshärdar, Mellanöstern, som producerar flyktingar helt enkelt. Dessutom bor vi granne med Afrika, där väldigt, väldigt många människor flyr från fattigdom och faller granne regimer och sådär. Så vad det innebär ju att flyktingar inte har någonstans att ta vägen om vi stänger våra gränser gemensamt.
Nej, men i hög grad så handlar det ju om att det är väldigt många människor som tar sig till Europa som inte har asylskäl. Alltså ibland tror vi att bara för att man söker sig till Europa så har man då asylskäl. Många har ju inte det. Många är ju ekonomiska migranter, det vill säga fullt begripligt utifrån den individuella situationen att man söker sig ett bättre liv helt enkelt i Europa. Bättre möjlighet till att få jobb eller vad det kan vara. Men det är ju inte en grund för att få asyl. Så många tar ju den här livsfarliga resan över Medelhavet exempelvis, trots att man förmodligen då när man kommer till Europa kommer att få ett nej på sin asylansökan. Och där är ju vår uppgift att se till att färre människor ska behöva göra den här resan. Det vill säga försöka utrota grundorsakerna till fattigdom i ursprungslandet. Sen samarbeta med transitländer till exempel för att slå sönder flyktingsmugglarnas olika nätverk som vi ju vet skor sig på desperata människors situation. För att se till att helt enkelt att slå sönder deras affärsmodell av att lura i människor i sjöodugliga båtar. Och sen så måste vi såklart, eller som sagt, ha en bättre process också för att när man väl då kommer till Europa, hur ser man snabbt till att en människa som har asylskäl ska få ja, ska få stanna, men ett nej måste på samma sätt vara ett nej, då måste man återvända till sitt hemland.
Okej, så tanken är fortfarande att asylmottagningen ska fungera så tillvida att människor som har asylskäl ska också kunna få den asylen i EU?
Ja.
Mm. Okej, en fråga om ekonomi, om vi går tillbaka lite till det. Det här med att Europa hamnar efter Kina och USA, det påpekades ju i den här strategin, det har påpekats väldigt mycket. Kina vet jag inte så mycket, men framförallt USA. Hur pratar ni om det i ministerkretsen? Alltså senast du var här, jag tror det var våra, så pratade du om att det ändå finns en ganska stor sense of urgency just nu. Alltså vad händer med den och hur kommer den bli praktisk politik?
Nej, men det finns en krisinsikt, så det är jag inte så orolig för. Jag är mer orolig i så fall för huruvida EUs länder verkligen vågar ta de nödvändiga besluten. För där skulle jag säga att vi befinner oss nu.
Vilka är det då?
Länderna eller besluten?
Besluten.
Besluten. Nej, men frågar du mig så skulle jag säga att vi ganska tydligt vet att vi behöver dels minska på regelbördan för alla Europas företag. Det är vi på gång med, ska sägas. Men jag märker ett betydande motstånd från inte minst olika partier på vänsterkanten där man problematiserar varenda regelförenkling som vi försöker göra nu på EU-nivå. Och jag menar, många regler har kommit till med goda avsikter, men vi vet också att the road to hell is paved with good intentions. Det vill säga den samlade regelbördan har ändå blivit för massiv för våra företag. Den måste ner. Vi måste ha, alltså vi pratar ibland om att USA är en jätte och Kina är en jätte. Men Europa är också en jätte. Problemet är att vi inte riktigt vågar agera som den jätten vi är. Vi är tänkta att ha en inre marknad där företag sömlöst ska kunna köpa varor av varandra eller tjänster av varandra. Men vi har inte den riktiga inre marknaden. IMF har räknat med att hinder på inre marknaden motsvarar ungefär tullar på runt 40% för varor och 110% för tjänster.
Mellan EU-länderna alltså?
Mellan EU-länderna. Mm. Så här har vi en marknad med 450 miljoner människor som borde bli en gemensam inre marknad för att underlätta för alla våra företag. Här har vi extremt mycket kvar att göra. Tillsammans med att vi behöver nya satsningar på forskning och utveckling. Då är vi tillbaka också i EU-budgeten apropå att vi behöver rikta fokus rätt. Och andra åtgärder för att verkligen bygga innovation och konkurrenskraft.
Men det låter som du ser en väldigt stor potential i en helt integrerad europeisk marknad.
Mm, det gör jag, inklusive en marknad för kapital vill jag säga. För när jag möter många företag så regelbördan är ett problem, men det är också bristen på kapital som gör att man ibland lämnar Europa till förmån för USA. Och då är det egentligen inte att det inte finns pengar, men pengarna finns inte där de borde vara. De ligger på bankkonton och sover. Och i Sverige har vi ju till exempel via ISK-konton. Det är en liksom folksport i Sverige att investera i aktier och fonder. Vi har pensionsfonder som investerar. Men så ser det inte ut i övriga Europa. Så här behöver vi mycket mer riktiga kapitalmarknader och till viss del också mer harmonisering.
Mm. Men vad ska vi göra konkret för att få bort de där 40-procentiga tullarna på varor och 110-procentiga på tjänster? Vad är det som krävs?
Massor. Dels tycker jag att vi ibland, i teorin så tror vi att vi har en gemensam lagstiftning, men sen så implementerar vi ändå den lagstiftningen på 27 olika sätt. I Sverige brukar vi säga att brukar vi kalla det för goldplating. Det är någonting som den här regeringen har försökt komma bort ifrån. Det vill säga, vi har nu ett implementeringsråd som vars uppgift är att se till att när vi implementerar EU-lagstiftning så ska vi göra det på samma sätt som övriga EU-länder för att verkligen få den där inre marknaden. Sen tror jag på tjänstesidan där den riktigt stora potentialen finns. Då har vi ju idag liksom problem bara med att vi inte erkänner varandras yrken. Att liksom florist kan vara ett reglerat yrke i ett land som gör att du inte bara kan åka jobba i ett annat. Och flera sådana andra exempel på yrken där man borde mycket mer sömlöst kunna erkänna varandras definition av ett yrke till exempel.
En annan ekonomisk fråga, någonting som har diskuterats mycket de senaste månaderna och året, det är de här ryska tillgångarna som finns i EU. Vad är läget där egentligen just nu?
Ja, men nu är läget ställt på sin spets skulle jag säga, därför att vi vet att Ukrainas pengar börjar ta slut till våren och vi behöver ett akut beslut som ser till att Ukraina får det finansiella stöd som de behöver. Och då har vi ju då en stor tillgång av ryska centralbankspengar som primärt finns i Belgien, som vi skulle kunna använda och ge som ett lån till Ukraina som behöver betalas tillbaka först den dagen som Ryssland har betalat någon slags skadestånd till Ukraina. Och det har Sverige drivit på för länge och nu äntligen börjar vi se då att det finns en rörelse och förhoppningsvis att EU kan ta ett beslut denna vecka. Mm. Men det är inget som jag liksom kan räkna hem än, för det finns ett betydande motstånd hos vissa länder. Men jag menar att det är det enda rimliga, realistiska finansieringsalternativet som vi har på bordet, som både ger pengar till Ukraina snabbt, som är ansvarsfullt mot våra egna skattebetalare och som ser till att Ryssland får betala för den skada de har orsakat i Ukraina.
Vilka länder är emot det här?
Lite olika, men det är klart att den mest högljudda kritiken har ju varit Belgien. Och det handlar ju om att de sitter på bulken av de här centralbankstillgångarna som är placerade på Euroclear i Belgien. Och Belgien har till del haft fullt legitima liksom, invändningar eller frågor, men som jag ändå uppfattar att kommissionen har försökt besvara så gott som det går. Och även vi övriga medlemsstater som säger att vi är beredda att dela risken med Belgien för att Ryssland då på något sätt skulle agera kopplat till detta. Så jag skulle säga att vi nog har försökt besvara Belgiens många olika invändningar. Men ja, en del länder har fortsatt lite frågetecken. Eller till exempel hoppas på andra lösningar. Problemet är att många andra lösningar kräver att alla länder är överens. Vilket inte ser ut att vara fallet nu.
Tankesmedjan Timbro, de lät nyligen Lars Calmfors, nationalekonomen, göra en utredning om att Sverige skulle införa euro som valuta. Har du läst den?
Jag har inte läst hela än.
Nej, hade jag sagt lögnare.
Det är ju en rejäl bibba. Men jag har läst delar av den och ser fram emot att läsa resten här också.
Vad tycker du? Ska vi införa euro? Är det dags för det nu?
Så frågar du mig som moderat så är jag ju för. Det har ju Moderaterna tyckt även tidigare så att säga. Vi vill ju också i grund och botten se en utredning kring eurons införande. Men det är ju inte en fråga som riktigt har varit på bordet här och nu. Men jag tycker att det är väldigt intressant och bra att Lars Calmfors med flera har skrivit den här utredningen. Och dra igång en diskussion kring detta. För det är klart att det är stor diskussion om värdet överhuvudtaget av ökad europeisk integration. Men också såklart det faktum att det har hänt en hel del sedan folkomröstningen. Och det är då rätt intressant att omvärdera eller titta på en del av de argument som fördes fram då. Mm.
Saken kan ju hamna på bordet genom att regeringen lägger den på bordet. Bör regeringen göra det?
Nej, men som sagt, Moderaterna är ju för en utredning, men just nu har det inte varit huvudfokus för oss. Det har ju inte precis varit brist på utmaningar och problem att ta itu med sedan den här regeringen tillträdde. Vi gick ju till val på att få ordning på migrationen, för att få ordning på elbristen, för att få igång svensk tillväxt som vi lägger mycket fokus på nu framåt. Och här finns ju en mängd olika utmaningar att hantera. Euron är en intressant och viktig fråga, men den är heller inte här och nu liksom en omedelbar lösning på ett akut problem. Men det är någonting som är intressant och där det såklart har hänt mycket sedan folkomröstningen senast.
EUs nya klimatmål innebär att utsläppen ska minska med mellan 80-85% fram till 2040. Det är ju långt i framtiden, men så mycket framtidsår är det inte längre. Det är bara 14 år dit snart. Hur realistiskt är det?
Jag skulle säga att det är jättebra att vi har fått det här nya målet på plats. Och det är ju också ett, man kan väl säga, delmål på vägen mot att EU ska bli helt klimatneutralt 2050.
Men vi hinner det här på 14 år?
Ja, de konsekvensanalyser jag har sett och de bedömningar jag har sett så tror jag att det är en rimlig nivå för oss att lägga oss på. Annars hade inte Sverige stöttat det. Och vi var ju ett av de länderna som ganska tydligt drev på just för det här målet som ju innebär 90% minskning till 2040, men med möjlighet till vissa flexibiliteter, det vill säga åtgärder i vissa andra länder exempelvis. Så att, absolut, men ärligt talat, mål är ju ingenting utan dess olika verktyg. Alltså, vi måste ju se till att få fram mer fossilfri el. Det tror jag är helt avgörande för Sverige och för Europa. Här har ju den här regeringen inlett.
Sverige har ju nästan fossilfri el redan.
Ja, men vi behöver mer. Mm. Exakt, men många tittar ju på oss med avund om man ska vara ärlig. Tack vare vattenkraften och kärnkraften, inte minst som vi har byggt ut, så har ju vi en nästan fossilfri elproduktion, men vi behöver väldigt mycket mer. Men vi behöver också kortare tillståndsprocesser. Jag brukar säga att det duger inte för politiken att peka på företagen och säga att ni måste göra en omställning och sen får det 10 år och, tar det 10 år att få ett tillstånd för att göra det. Utan här måste vi få mycket snabbare processer. Mm. Bara för att ta några exempel.
Ska vi anpassa våra klimatmål nu?
Vi har ju sagt att de svenska klimatmålen ligger fast, men däremot så finns det ju en del etappmål som en utredning har tittat på nu. Hur skulle vi bättre kunna anpassa dem så att de ändå harmonierar med EUs olika etappmål, 2030-målet till exempel. Och det tror jag är rimligt, för det handlar ju om att vi ska styra på ett mer effektivt sätt de kommande årens klimatarbete. Men det grundläggande klimatmålet ligger fast att Sverige ska vara klimatneutralt 2045.
Du, vi ska avsluta med några inrikespolitiska frågor faktiskt som många funderar på just nu. SD ska ingå i nästa borgerliga regering, säger de. Det ska de inte alls det, säger Liberalerna. Vad är din uppfattning om i den saken om ifall Tidöpartierna får majoritet efter riksdagen? Eller efter valet?
Nej, men det är väl som det heter naturligt att alla vill sitta i en regering. Och det är också upp till var och en att ha åsikter om detta såklart.
Jag frågade om din åsikt.
Ja, mitt fokus är att vi var fyra partier som gemensamt efter förra valet nu samarbetar kring en rad helt centrala frågor för Sverige kopplat till den organiserade brottsligheten, till bristen på tillräckligt med fossilfri ren el, migrationspolitik. Och efter mötet i Strängnäs häromveckan där fyra partiledare också väldigt tydligt visar att vi vill jobba tillsammans framåt också för att få ordning på svensk tillväxt och ekonomi. Här ligger mitt fokus att vi behöver fyra år till för att få möjlighet att få ordning på Sverige och bygga Sverige starkare och rikare. Sen exakt hur den regeringen exakt kommer att se ut och vilka som ingår, ja, där kommer ju svenska folket också få ha sin möjlighet att säga till genom att lägga sina röster i nästa val. Så får vi ju helt enkelt återkomma till det. Men mitt fokus är på sakpolitiken och att få saker gjort och att vi fyra fortsätter att samarbeta tillsammans.
Men vad har du för uppfattning i frågan?
Jag har ingen exakt uppfattning om vilken som ska
ingå i regeringen. Det kan vara lite hur som helst, tänker du. Det spelar inte så stor roll, eller?
Nej, men att vi fyra partier ska fortsätta samarbeta i någon form. Det skulle jag säga vad det kommande valet handlar om. Att inte ge tillbaka makten till ett vänsteralternativ som alltså har tillåtit migrationen att bli fullständigt ohanterbar. Som har låtit gängvåldet bre ut sig, som har lagt ner kärnkraftsreaktorer. Här behövs ett förnyat förtroende för Tidösamarbetet för att få ordning på de här frågorna. Sen får vi återkomma till exakt vem som sitter på vilken post och hur. Det brukar också valen få spela en roll.
Men nu har ni ändå testat så här Tidömodellen med tre av fyra samarbetspartier i regeringen, ett utanför. Hur har det funkat?
Nej, men jag skulle säga att vårt samarbete har fungerat väl. Alltså, som sagt, vi kan ju redan se en hel del viktiga milstolpar på vägen. Vi har alltså fått ner inflation. Vi har den lägsta invandringen sedan 1985. Vi har på en rad olika områden nått framgångar utifrån det vi lovade väljarna. Nu fortsätter ju arbetet för nya kärnkraftsreaktorer till exempel och mycket annat som vi gick till val på. Så samarbetet har fungerat väl, skulle jag säga, som svar på din fråga. Vi har fått mycket gjort.
Och tidsamarbetet som form har alltså också fungerat väl?
Ja, alltså så här, man kan ju alltid, det finns ju massa olika modeller för hur olika partier ska komma överens om saker. Men vad som var riktigt viktigt i förra valet, det var ju att identifiera vad är de riktigt stora frågorna för Sverige här och nu. Var i detta har vi också en stor och bred samsyn. Jag tror statsministern ibland brukar säga att vi fick ju inte väljarnas mandat för exakt allt. Och det finns också delar där vi tycker lite olika. Men i de stora, riktigt viktiga frågorna som vi såg att vi behövde hantera, där kunde vi enas. Och det är ju min förhoppning och tro att vi också kommer kunna göra framåt. Och Strängnäsmötet visade ju det på många sätt. Man kan ju ibland prata om att, ja, men vad är det då? Att träffas hemma hos någon och liksom ställa upp på en bild, men framförallt komma fram till viktiga reformer framåt. Ja, det är ju någonting vänstersidan inte förmår, men där vi visar att vi vill göra saker tillsammans framåt och vi är tydliga med att det behöver fokusera på flera av de här sakerna jag nämnde, men inte minst också hur vi bygger tillväxt och välstånd framåt.
Mm. Fast två av dina samarbetspartier säger ju att det viktigaste är inte vilken politik som genomförs utan under vilka former. Sverigedemokraterna säger att de kommer rösta emot den politiken om de inte får ingå. Eller säger att de kommer rösta emot just den politiken om SD ingår. Så att de sätter formen för innehållet. Vad tänker du om det?
Ja, det är väl frågor som får ställas till dem. Hur de exakt motiverar. Ja, nej, men de får stå för sina åsikter naturligtvis. Jag säger att som moderat och som jag, när du frågar mig, så är det viktigaste för mig att vi hittar ett sätt att jobba tillsammans framåt fyra år till, så vi inte lämnar tillbaka makten till ett splittrat vänsteralternativ som historiskt då visar att i bästa fall så blir det ingenting gjort, i värsta fall så blir det riktigt dålig politik av det.
Stort tack EU-minister Jessica Rosenkrantz för att du var med i podden idag.
Tack snälla.
Och stort tack också till er som har lyssnat. Och innan vi avslutar idag ska jag ju påminna om att vi har höst- eller julavslutning på fredag. Och då har vi sagt att vi ska göra en liten specialpodd med redaktionen då ni som lyssnar gärna får komma in med frågor. Det kan gälla stort som smått, det mesta om vad vi tycker om olika politikområden eller olika sakfrågor. Så mejla in de frågorna så snabbt ni kan. Märk gärna dem i ordet fråga i ämnesraden eller liknande. Och så mejlar ni det till ledarsidan snabla@svd.se. Och samma adress använder ni också om ni vill höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Och eller om ni har idéer på, eller förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. I samtliga fall mejlar ni till ledarsidan snabla@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.